Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är det 44:e avsnittet i ordningen och vi spelar in den 13 april. Det här är Investacus Dogge som talar.
Och det här är Danne, värdeinvesteraren.
Yes, och den här veckan har vi ett case av Danne som ska komma, som han ska ge oss, och det är någonting som jag faktiskt noll koll på, men det är faktiskt efterfrågat av en hel del följare.
Ja, några stycken har jag sett.
Men det var någon som frågade faktiskt om en hel sektoranalys, men jag har hört att du tagit ut guldkornet där du kanske gillar mest då.
Ja, men det kanske kommer fler bolag sen som enstaka analyser. Ja, du körde ju 3 stycken bolag sist, men jag vet inte om jag hinner det.
Nej, och sen var ju den analysen kanske man behövde ju så för att informationen där ute var inte så jäkla hög. Deras, vad ska man säga, en årsredovisning är kortare än mina analyser.
Precis, då kan man kanske.
Då har man problem med data.
Ja, precis.
Så är det. Så gå tillbaka och lyssna på den om ERP-bolagen. Alltså Fortnox blir också 24/7. Yes. Och vi pratar lite om det nu och det påminner mig om någonting jätteviktigt med våra analyser. Det är att det finns en PDF på vår hemsida. Så ta och ladda ner den för att hänga med när Danne pratar siffrorna fram och tillbaka. Det blir mycket lättare för er. Och verkligen se det framför er då.
Ja, det är en hel del länkar i PDF:en den här gången. Det brukar vara det också. Men, och sen en hel del grafer som jag ska försöka prata kring. Sen värderingen är gjord efter 4 stora värderingsmatriser. Så det kommer jag inte kunna prata omkring. Så det får ni gå in och titta på.
Men vi vet alla, så fort graferna rör sig mot högra hörnet högst upp så är det bara bra. Det är bara okej. Okay.
Ja, exakt.
Oavsett vad som är på UX-axeln.
Ja, ni säger bara högst upp i höger hörnet.
Exakt, det är bara bra. Positivt. Men vi ska ju fortfarande, innan vi tar analysen, vill vi tacka vår sponsor Börsdata. Vår perfekta sponsor som vi tycker att gör en helt gudomlig tjänst. Det sparar oss tid, gör att vi hittar nya bolag som man aldrig har sett förut. Jag skulle aldrig ha hittat en hel del bolag om jag inte använder Börsdata.
Nej, och jag screenar inte lika mycket, men jag använder dem till exempel för analysen som jag kör idag. Jag använder dem jättemycket.
Exakt. Och ja, tack Börsdata. Det är extremt bra och så finns det länk till bolaget i PDF:en.
Absolut. Börsdata är grymt.
Så, vi är nog kolla Börsdata. Ni kommer vilja signa upp er för att det kommer spara er pengar, spara er tid. Och ja, som ni vet, tid är pengar.
Absolut.
Så tack Börsdata för den sponsring av denna veckas podd.
Yes.
Nu kör vi igång. Vilket bolag är det? Det är på halster här nu i 5 minuter.
Spännande. Drumroll. Nvidia!
Lyckade.
Vi pratar ju en hel del gaming, du och jag. Så jag vet att du vet vilka Nvidia är, såklart. Men
de gör någonting i datorn.
Precis.
När jag säger åt komplett och bygga ihop den åt mig och sen skicka hem den. Jag vet inget mer.
jag tror du vet mer. Så. Men, för er som gaming-intresserade så känner ni säkert till Nvidia såklart. Speciellt de som bygger datorer själva. Det är ett amerikanskt techbolag. Grundades 1993. Och bland annat då av nuvarande vdn faktiskt. Han har suttit som vd ända sedan det grundades 93. Jensen Huang. Och de tillverkar då grafikkort eller GPU-er som det heter. Som står för Graphical Processing Unit. Och till en början så gjorde de mest grafikkort för gaming eller vad de kallar Pro Visualization. Det är de som jobbar med Computer Aided Design, alltså CAD-program eller Special Effects och sådär.
Så FX?
Ja, FX använder du också såklart precis mycket. Men på senare år har de expanderat till andra områden och det är då de har fått en riktig acceleration i tillväxten. Men vi kommer att prata om de områdena lite senare. Så det är inte bara grafikkort för då FX och gaming helt enkelt. Men en snabb överblick, vi kommer gå mer på djupet på de andra benen, men där är ju då gaming står för ungefär 51% av intäkterna, datacenter är 27% och 11% kommer från professional visualization och 6% är automotive. Och då pratar de om lite vilka drivkrafterna är för just de här olika intäktsbenen. Så kan vi titta på och ja, några av drivkrafterna för de här olika intäktsbenen. Så om man kollar på gaming så pratar de mycket om att ASP, eller Average Sales Price då, som medelpriset på deras grafikkort ökar rätt kraftigt. Och drivkraften bakom det är vi får en större och större andel av populationen som spelar dataspel nu jämfört med förut. Ja, det är för att många av dem som är äldre nu, som kanske är mellan 30-50 år, växte upp med dataspel till skillnad från den förra generationen. Så nu har du både unga och äldre som spelar. Så du får inte, helt enkelt fler gamers i samhället. E-sport är en ny grej som inte existerade förut riktigt i samma utsträckning. VR är till exempel en grej som driver. Det kräver väldigt starka grafikkort. AR. Och att produktion, gaming har blivit så stort nu. Spel, det läggs mer pengar på spel än både film och musik. Så det, produktionsvärdet på spelen ökar så pass mycket att det kräver ju det blir bättre grafik och då kräver det bättre hårdvara. Och sen ser vi mer gaming laptops också. Allt det här ökar ju kravet på bra grafikkort.
Det är lite kul när man köper en dator nu. Då är det så här, vad ska man göra med den? Och när du kommer till en gräns att du säger att du ska börja spela, då vet du att du måste gå upp i prisklassen för att du måste ha en högre processor och högre GPU på det liksom.
Precis, och det är nästan främst GPUn. I de flesta spelen.
Ja, absolut, då är det ju främst. Sen den enda orsaken varför du skulle behöva en hög GPU eller en stark GPU om du inte spelar, det är ju ifall om du håller på med visualization eller gör någonting inom FX och sånt där.
Exakt.
Så det är ju verkligen så här, jag ska använda den för Excel, men fan, gå och köp någon skitdator liksom.
Precis, och det är just den här trenden att eftersom det är fler som spelar, då driver det att fler köper datorer med bra grafikkort. Och det är där Nvidia egentligen tjänar pengar, för att på låg end, då köper du integrerade grafikkort, alltså Intel Integrated Graphics. Då tjänar inte Nvidia några pengar. Det är inte de som är, de har inte kort i de datorerna. Mm. Så det är därför egentligen Nvidia har haft sån enorm tillväxt de senare åren. Den största anledningen till den enorma tillväxten är datacenter då. Och datacenter är ju serverhallar som egentligen all beräkning och du som kund behöver inte hårdvaran. Så till exempel du kollar på Netflix, allt sköts på en serverhall, alla beräkningar och all data och allt som ska processas sköts där. AI eller deep learning, typ Alexa säger vi.
Ja, men allting som är OTT, alltså allting som är på molnet, det måste ju fortfarande ske någonstans. Det sker ju inte i molnet, det måste ju ske någonstans som inte sker i din dator.
Exakt.
Sker det i en annan dator någon annanstans, och det är ju där serverhallar är till för.
Ja.
Skicka information, hantera information och skicka ut den. Alltså, för annars hade inte vårt Netflix funkat. Annars hade vi behövt ladda ner som vi gör.
Precis.
Men andra gånger med våra filmer.
Och där handlar det bara om att strömma data och inte processa grafik.
Nej,
för det gör ju tvn. De skickar bara bilden. Men vad en video gör, det kommer jag komma in på senare, men det handlar om att beräkna mängden data för att strömma, alltså typ som en Netflix-film, det är enklare. Men när det kommer till deep learning eller AI, kvantdatorer och sådana grejer, då krävs det då ska du kunna lösa mängden data, sortera och lösa det snabbt.
Mm.
Och där är Nvidia stora. De har, som sagt, det är nästan en tredjedel av intäkten idag. Och därför att bara CPU-er, tidigare använde man mest CPU-er för alltså processa data. Mm. Det är det, central processing unit. Och grafikkort användes mest för när du hade något grafikintensivt, inte för processa bara information. Men nu har man intäckt att GPU är väldigt bra på att processa mycket information snabbt. Och några av drivkrafterna då de nämner bakom datacenter är ju fast growing adoption of AI in every major industry. Ja, så det är ju som sagt AI. Vi kommer gå in lite på varför det krävs så mycket data för att träna AI. Rising compute needs unmet by conventional approaches such as x86 CPU-er. Och då pratar de om processorer på x86-arkitektur, vilket är Intel och AMD. Och så det benet växer väldigt fort. Alltså, man hör ju de buzzwordsen hela tiden. AI, kvantdatorer, IoT, molntjänster. Ja. Allt det som du säger, Google Stadia till exempel. En sån måltjänst som kommer kräva extremt mycket processande och data också.
Ja, med tanke på att vi redan klagar på latency nu. Så det blir kul sen ifall man sätter upp spel som har extremt mycket högre grafik, krävande spel liksom. Då kommer det ju verkligen bli problem med att köra Google Stadia.
Exakt.
Nu vill man väl bara typ köra Nintendo-spel på Google Stadia, för att det är då det är liksom, grafiken är inte så hård.
Nej, precis.
Så krävande.
Så är det. Professional visualization, då säger de expanding creative and design workflows, mobile workstation, workstations och rising adoption of AR och VR across industries.
Så att, man Go-spelare där ute.
Ja, precis. Så det kommer vi driva, det driver vi också mer krav på hårdvaran.
Så det är Nvidia jag ska köpa för att få riktigt Pokémon Go. Alltså, liksom, så att jag inte behöver bara spela genom mobilen, utan jag kan bara sätta på mig VR-glasögon och köra The Oasis. Bara så, jag springer runt precis. Och får köra Swords.
Ja, jag vet inte. Du måste ha ett headset också. Nvidia är ju inte headsetet.
Nej, men de bygger liksom grunden, känns det.
Ja, i framtiden. Riktiga Pokémon Go, ja. När du bara ett par glasögon på dig.
Nu är det bara fake.
Och så, ja, det lilla benet på 6% där är automotive. Och det är ju, Nvidia säger drivers där att det kommer ju, de ser en 25 miljarder dollar total addressable market för autonomous driving industrin 2025. Det kanske man ska ta med en nypa salt, men jag som äger en Tesla till exempel, det är en enorm skillnad på en Tesla och inte en Tesla. Det finns andra elbilar nu också som såklart gör liknande lösningar.
Känns det som att SVT bara säger, jag har en Tesla, jag kör en Tesla, Tesla är bra. Fast det finns andra elbilar också.
Ja, absolut. Men det jag försöker säga är att nya standarden av bilar kommer bli, alltså när man sätter sig i en sån bil förstår man att det här är ingen bil. Jag kan sitta och spela tv-spel i min bil. Jag kan kolla på Netflix i min bil. Det är 8 kameror som samlar in data från omgivningen som sen ska skickas genom en processing unit, den ska tolka datan, ta beslut baserat på den datan. Det här kräver processen, alltså någon processorenhet. Tesla har haft Nvidia som leverantör av deras processing unit. Nu har de utvecklat ett eget chip för det här. Jag tror de fortfarande använder sig av Nvidia också. Men de gjorde ett skräddarsytt som skulle passa deras behov bättre. Men de använde Nvidia till att börja med. Och Nvidia supplier alla konkurrenter i princip till Tesla. För att alltså, inget tyskt alltså, gammalt fordonsbolag kommer kunna utveckla sitt eget chip. Det är inget Silicon Valley-bolag. Alltså, det är inte deras grej. Nu gjorde Tesla det. Men det är för att de är i Silicon Valley. De anställde en person. Alltså, de är mer vertically integrated. Jag tror man bara kommer outsourca det som Volkswagen.
Jo, men Tesla kommer från ett annat. Tesla kommer ju från ett annat perspektiv också.
Ja.
Alltså de siktar ju på att vara en digitaliserande dator på hjul. Mm. Medan mer Volkswagen kommer från att det är mekanik på hjul. Och nu har man satt in en dator för att den gör det bättre.
Precis.
Så det kommer ju från en helt annan perspektiv på saker. Mm. Och då förstår man ju ändå att Tesla, de är experter på elektronik. Annars har de inte kunnat bygga de mjukvarorna de har i bilen.
Nej, det är ju mer. Precis, alltså bilen går ju mer åt att bli en dator på hjul.
Ja.
I princip. Och då, ja.
Och det som man skulle prata med dem från varandra, den ena är kanske bra på jättebra på att bygga en bil, alltså Volkswagen, för de har gjort det i hundratals år.
Precis.
Medan Tesla är jättebra på allt det andra, förutom det här med själva ingenjörskonsten i att liksom, vad ska man säga, continuous improvement, sådana saker, för de har inte haft tiden på sig. Alltså. Nej. Det är liksom så bara.
Nej, men det här är bra för Nvidia då. Och jag tror ju inte, det här är inte någon sån här buzzword-grej och bara, det här är något som inte kommer bli. Alltså jag som äger en modern bil, det finns inte en chans att det kommer gå tillbaks en bil som inte har de här funktionerna. Det är en mycket bättre produkt.
Fat and happy.
Ja, nej men alla bilar kommer, det här kommer vara standard. Det ser man, det fattar man direkt när man har, annars kommer, om jag säger så här, om det inte blir så, då kommer Tesla vara den största biltillverkaren i världen, för ingen kommer vilja ha någon annan bil om inte de andra efterapar det.
Och det är därför de är värda med det de idag.
Ja, det är redan inprisat. Okay. Att bara de, det är den enda biltillverkaren i världen nu.
Yes.
Men sen pratar de också mycket om marknaden, alltså att accelerated computing, att det kommer krävas mycket mer processande av data.
Mm.
Alltså behovet, alltså världens behov av att processa data växer exponentiellt, och det förstår man för att det är så mycket nya tekniker som VR, AR, alltså som jag sa, bilar som ska processa data som aldrig förut har gjort det. IoT-lösningar, till slut kommer din kaffebryggare behöva ha ett chip i sig liksom. Alltså allt kommer börja processa data, så det kommer växa exponentiellt med processerna av egentligen ettor och nollor helt enkelt. Och det som har hänt är att om Moores lag, för när det kommer till CPU, alltså vanliga processorer, de Moores lag har liksom slutat för vanliga processorer. Moores lag är förenklat då uppkallat efter en av Intels grundare, Gordon E. Moore. Och det är det fenomenet att antalet transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt. Och då takten då som gäller sedan många år tillbaka gör att det blir en fördubbling var 24 månad av transistorer. Mm-hmm. Det betyder då att helt enkelt att ja, men de typ blir dubbelt så, var 24 månad blir de dubbelt så bra, processorerna. Men du kan inte köra exponentiell tillväxt i oändligheten. Liksom, så att,
det är fortfarande en S-kurva.
Ja, och kollar man då i PDF-en så ser man att det blir en S-kurva som du säger. Och då ser man att den här takten, då, förbättringstakten för CPU-processorer har då börjat flacka av. Förhoppningsvis så som vi kommer se coronakurvan. Det är typ det vi vill se här. Men GPU-er, där har du inte samma performance-tapp. Mm-hmm. För de har inte hållit på lika länge.
Okej, okay, så de är... För man brukar ju dela in det i fyra liksom stadier. Liksom startup, scale-up, mognadsfas och sen bara stagnation eller död.
Precis.
Och de är antagligen mer i scale-up nu då.
Mm.
Att tangenten faktiskt är så brant som man säger.
Ja, precis.
Att den är gånger två.
Ja, och för Nvidia är den fortfarande brant. Mm. Så att det är inte avtagande tillväxttakt där. Så det är till exempel, det är förenklat, inte bara Moores lag som gör att man använder GPUer, det är också för att de beräknar på ett annat sätt. Och det kommer jag förklara på ett enkelt sätt. Men...
Ja, bra, så jag fattar någonting.
Ja, men annars jag kommer inte fatta själv. Så att... men så som sagt, growth drivers är gaming, AI, ARVR, self-driving cars är vad de lyfter fram som de största. Och idag har jag Nvidia egentligen bara en konkurrent, vilket är ganska nice, för att de är på en marknad med strukturerad tillväxt som är en stor marknad. Då tänker man så här, oj, jobbigt med massa konkurrenter. Nej, men de har bara en konkurrent och det är AMD som många känner igen, Radeon-korten. Och Intel jobbar dock också på ett externt grafikkort, men det är för tidigt för egentligen. Jag är inte orolig, även om Intel är ett stort bolag, för att de har försökt förut och misslyckats.
Mm-hmm.
Och det har alltid varit, liksom, under hela min uppväxt har det alltid varit AMD-kort, alltså Radeon-kort, Nvidia-kort. Det har inte funnits någonting annat. Intel har aldrig kommit ut med någonting. Och det här är sen jag var liten. Det är liksom, det här är ju...
Men kom igen, nu är vi inte villas gamla här.
Nej, men jag menar...
Det var en annan grej om hur vi var typ 70 år.
Nej, fast det jag försöker säga är att sen 93, sen Nvidia grundades, har de inte haft någon annan konkurrent än AMD.
Nej.
Och de har alltid varit bättre än AMD. Nästan alltid. Det har funnits perioder om det var bättre, men bara i vissa prissegment. De lägre oftast, low to mid. Mm-hmm. And, har AMD ibland varit bättre på specifika kort.
Så de vi har råd med.
Ja, exakt. Jag kör ofta midden och då jag har kört AMD ganska mycket, men Nvidia har alltid varit bäst på high-end nästan.
Mm.
Det finns säkert någon period kanske om du har haft bäst high-end, men jag tror faktiskt inte det. Men det jag försöker säga är att Intel har då, alltså de här AMD och Nvidia, så Nvidia har hållit på med sedan 93. Intel har inte lyckats, och om de skulle lyckas då med något kort nu, de har förvärvat en gammal anställd från AMD till exempel. Då ska de har ingen know-how. Alltså Nvidia har know-how och har hållit på med i 30 år. Jag ser det inte som...
Nej, jag är inte 30 än. Det var 93, jag är 92.
Ja. Nej, men... 27. Ja, precis. Men ja, Nvidia har ju snart funnits i 30 år i alla fall.
Ja.
Så ja, jag ser inte Intel som ett...
Som en konkurrent. Och om vi tittar på kineser då? Finns det ingen gömd kines som sitter uppe i Hubei och liksom
bygger
en massa chip då?
Det är det som gör processing, alltså Intels marknad. Mm. Intel har konkurrens från AMD. Och sen kan man också säga att det är de enda två x86-arkitekturerna för vanliga processorer, alltså CPUer. Men sen har du ARM som är stora. Och sen har du liksom Apple kan tillverka sitt egna chip som de har i sina telefoner i princip och använder på sina MacBooks. Det pratar om det.
Jo, men det...
Och då försvinner inte marknadsandel där. Men GPUer är en bättre marknad tycker jag att investera i. Jag skulle hellre investera i dem än CPUer. Mm. För att det är mindre, det är, vad jag vet, det är inga konkurrenter.
Förutom de två, okej.
Ja, och liksom, om man säger så här, AMD med all sin know-how och kunskap och erfarenhet har svårt att konkurrera med Nvidia på high-end. De kommer inte i närheten.
Mm.
Hur ska då någon random kines som jag inte har talat om gör det? Det är liksom...
Jag vet inte. Ska alltid vara rädd för kineser.
Ja, just här så tycker jag här ser det faktiskt väldigt bra ut. För att det är väldigt teknikintensivt. Krävs mycket R&D och det är inte lätt. Mm. Det är inget man kopierar bara, tror jag. Då hade de nog gjort det. Men AMD har en marknadsandel på ungefär 19% av GPU-marknaden. Och det är en ökning från tidigare nivåer. Nvidia är endast 18%, och då, det här låter jättekonstigt, för jag sitter ju och säger att Nvidia är överlägsna. Men, och sen säger jag att Intel inte har GPUer, men nu kommer jag säga att de har 63% av GPU-marknaden. Men det här är alltså siffror som inkluderar integrerade grafikkort.
Mm.
Och det är alltså, när du inte alls, när du köper en billig laptop och det inte står Nvidia Insider eller AMD eller... Mm. Nvidia, då är det ju att Intel har ju något eget integrerat grafikkort.
Okay.
Men det kan ju inte göra någonting. Alltså, de kan ju inte spela något spel med det nästan.
Kan man spela RuneScape?
Det, ja, nu, ja, precis. Nu kan du spela RuneScape med det, men kanske inte då. Men,
okay.
Men du kan knappt spela något spel med det. Mm. Men kollar du på discrete graphics, som det kallas, alltså externa grafikkort, där är Nvidia här på täppan, för att det är de grafikkorten, de kör ju bara det, de har ju ingen integrated graphics, så att men där är det ju också högre average sales price, det är de korten som kostar väldigt, väldigt mycket, man tjänar knappt pengar på integrated graphics. Men kollar man bara på discrete så har Nvidia en marknadsandel på 73% och AMD 27%.
Okay.
Så anledningen till att AMD har större total GPU-marknaden är för att de kör mycket integrated graphics.
Mm-hmm.
På såna här billiga chip då. Men AMD tar ändå, de har bara 27% marknadsandel på externa grafikkort. Men de tar lite marknadsandel av Nvidia här, men det går inte snabbt. Så för 2018 hade de 26% marknadsandel.
Som tar och knappar in 1%.
Ja, men AMD är ett mycket större hot för Intel än för Nvidia egentligen. De är bra på processorsidan nu. Och på grafikkortsidan är de bra på low to mid-end i princip. Mm. Så att de är fortfarande ett bra budgetalternativ. Men kan inte, de kommer aldrig vara de, eller aldrig ska jag inte säga. Men just nu är det inte de man köper om man vill ha liksom det värsta Nvidia-kort.
Så det är hashtag spara krona alternativet?
Lite så faktiskt. Mm. De har bra budgetalternativ. Mycket bang for your buck. Men Nvidia har också... På grund av att de alltid har varit lite bättre så har de skapat en jäkligt bra brand loyalty. För de var smarta med att köra mycket den här Nvidia Inside och Nvidia stickers på laptops. Nu har många gamers en bild av att Nvidia har riktigt vassa kort också. Även om det skulle ändras att om det skulle få lite bättre, tror jag att det sitter djupt rotat i gamers att man ska ha ett Nvidia-kort. Så de har bra goodwill bland gamers. Kollar vi då affärsmodellen och produkterna. Jag kommer inte prata om produkterna i sig här, det är för tekniskt, men kollar vi på affärsmodellen så, som jag sa, 51% kommer från gaming, 27% datacenter, 11% provis, 6% från automotive industrin och sen är resterande 5% från OEM/IP. Så de licenserar, jag vet inte vad de licenserar för IP där, men och sen OEM, jag vet inte om de gör lösningar för, alltså andra bolag, och om de typ bygger åt dem. Det vet jag inte riktigt. Det är så liten andel den OM.
Så det känns som att det måste vara någonting sånt. Att de integrerar allting och tar en kostnad för att bygga in allting i systemet.
Mm, det kan vara så. Men jag får kolla upp det, eller så kollar ni upp det själva. Men det som är fascinerande om man kollar på bilden här som jag pratar kring är att datacenter växer från 7% av totala intäkterna 2016 till 2020 för att stå för 27%. Och när jag pratar 2016-2020 är det fiscal year, så det är inte calendar year. Bruttomarginalen samtidigt expanderar från 57% till 63% under de här 4 åren då. Och det är ju för att datacenter har ofta högre marginal. Så att det här är bra, det driver marginalen. Och gaming har också väldigt bra marginal. Det är som sagt high-end kort.
De kostar. Man är inte lika, eller man är mer kräsen så att säga. Det är svårt att budgetera när man inte kan spela ett spel.
Nej, precis. Så, ja, har man kollat på grafikkort och byggt en dator vet man hur dyr de kan vara. Och kryptovalutor har också bidragit till att de blir dyrare.
Just det, det har jag hört.
Ja, så att...
imponerande.
Ja, precis. Det var många som minade krypto som köpte GPUer. Och då var det svårt för gamers att få tag i kort. Så då blev det väldigt höga priser.
Humor.
Ja, så om vi snackar lite om de olika benen då, lite mer djupgående gaming. Marknaden för externa grafikkort då i datorer. Minskar igen ändå, alltså ändå, för att de flesta datorer använder sig av integrerade grafikkort från Intel, men gamingmarknaden växer ändå så snabbt så Nvidias försäljning inom gaming alltså ökar.
Mm.
Även om liksom, det är mycket prat om PC-försäljningen minskar Alltså den är inte så hög. För att du har ju plattor och telefoner som gör att du i princip har en liten dator i fickan. Så att gaming, PC-marknaden är inte så stor. Men det är fler gamers idag. De som köper datorer köper värre grejer i princip.
Okej, okay. Men det fattar man ju lite. Alltså alla är ju inte så intresserade av gaming som man har en rigg hemma.
Nej.
Så att man faktiskt måste ha typ någonting. Medan de som är casual players faktiskt kan spela på en laptop eller...
Mm.
Spela på en platta eller någonting, för de spelar ändå bara spel som är ifrån Apple Store eller Game Store eller liksom något sånt där. Ja, okay.
Precis, och så därför, alltså average sales price ökar, och kollar man de senaste 5 åren så har compounded annual growth rate för gaming segmentet varit 18%. Mm-hmm. Så att det växer ju fortfarande på bra, och det är mycket för som sagt ASP ökar, och de highlightar att de är nummer 1 i PC gaming med mer än 3 gånger så mycket omsättning som den andra största konkurrenten. Och ja, de expanderar marknaden med gaming laptops och cloud gaming. Och de har ju också sin egen cloud gaming tjänst som heter Nvidia Shield. Och de har också till exempel gjort APU:n, som är alltså både CPU och GPU 1 chip, alltså system on a chip kallar man det, SoC, där du integrerar allting i ett chip. För att om du bygger en dator köper du kanske en Intel-processor och sen sätter du det på ett moderkort och sen köper du ett Nvidia-kort och stoppar det på moderkortet och bygger ihop det. Men du kan köpa ett färdigt chip med allt integrerat. Och då har Nvidia gjort det själv, ett kort som heter Tegra, som är ett system on a chip. Då tar de en ARM-processor och sen stoppar de på ett Nvidia-kort och sen är det i Nintendo Switch till exempel.
Okay.
Det funkar inte på en PC. Med en ARM-processor. För det är inte x86-arkitektur. Så kan du inte köra Windows på till exempel. Men det funkar för Switch. Så Nintendo Switch har Nvidia Graphics. Medan PS och Xbox har AMD. Men Nvidia har inte haft konsolmarknaden förut. För att AMD har traditionellt varit i PlayStation och Xbox. Så, där, så det är därför det här bidragit till tillväxt för Nvidia då. Ja, men gamingmarknaden som sagt växer ändå. Och korten blir dyrare och dyrare. Och AMD har inte riktigt utmanat Nvidia på high-end grafikkortsmarknaden, så man kan ha ju de kunna prissatt de här rätt bra, om man säger så. Och som sagt, det krävs tyngre och tyngre kort också om man spelar spel som kräver bättre grafik, typ till exempel ray tracing som är en ny teknik, kräver ju då att du har RTX-kort, och då kan Nvidia ta ännu mer betalt. AR kräver väldigt mycket grafik. Sen nu ser man ju titlar som Half-Life Alyx, som är en VR-titel. Som är egentligen den största VR-titeln som någonsin har gjorts. Och den låg på topplistan på Steam ganska länge som spel. Och det innebär ju att man vet att det säljs mycket VR-headsets. För att du krävs ett VR-headset för att spela det spelet. Mm. Och då vet man att det krävs väldigt bra grafikkort för att klara det. För jag har en jättebra gaming-laptop med ett Nvidia GTX 1060.
Humble brag, okay.
Ja, för dem. För de som vet, de som vet vad ett 1060 är. Men jag kan liksom på gräns, den här datorn köpte jag för ett år sedan ungefär.
Mm.
Det är på gränsen att jag kan köra Half-Life Alyx.
Mm.
Så att den här innovationen kräver att folk, alltså de här nya spelen, VR kräver att folk uppgraderar sina datorer oftare, köper kraftfulla kort. Så att det här är väldigt bra för...
Så vi får en uppgraderingscykel med tajtare eller snabbare också?
Ja, det kommer det också bli, precis. Att de blir kortare för att spelen utvecklas i så snabb, ruskig takt. Så att en annat skifte på marknaden är också att PC-gaming-marknaden har tagit andelar av konsolmarknaden. Och det kan vara för att det är slutet på en konsolcykel, det är inte så konstigt. Men det är en trend man ser, och det tror jag är för att du kan koppla upp ditt datorspel med kontroll. Enklare att streama, säg om för att Twitch-marknaden växer, jag vet inte vad det kan bero på. Men det är i alla fall en trend.
Dator i Master Race, det vet jag alla.
Ja, det tycker jag också, men det är helt ärligt, för de flesta... konsolspel kan du spela på en dator.
Jo.
Och sen är det massa PC-spel som inte är tillgängliga. Och det är mycket så, du kan göra så mycket mer med en dator.
Ja, och sen är det lite kul liksom. Xbox är Microsoft.
Mm.
Och Microsoft är väl också en av de här som ska komma ut med en streamingtjänst när man spelar på, och då blir det så här, okej. Okay, de spel du får en Xbox kan du antagligen spela på en dator sen då.
Mm. Så, ja, nej, men det här gynnar ju som sagt då Nvidia, det är bra. Men PC-marknaden är ändå i negativ sekventiell tillväxt då, som sagt, på grund av smartphones, iPads och allt sånt. Men det är därför då det är bra att Nvidia hittar andra intäktsben. Så datacenter och automotive. Och kollar vi datacenter så, alltså, grafikkort används för att accelerera mängden beräkningar som kan utföras när det kommer till applikationer. Så som att träna ett AI-system. deep learning. Eller att träna ett system att utföra medicinska diagnoser, säger vi. Och det går snabbare att utföra de här beräkningarna om man använder CPUer i tandem med GPUer. För tillsammans kompletterar de varandra. Och de är bra på att beräkna på olika sätt. Och Nvidia har egentligen alla, Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Baidu Cloud, Google, IBM Cloud, Oracle. Liksom alla de är kunder. Nvidia säger själva att de är nummer ett och nummer två i supercomputers worldwide. Så de har alla de, alltså de är etta i de segmenten. Nummer ett i Europa, nummer ett i Japan. Och de är 41% av alla topp 500 system. De har stor marknadsandel.
I toppdag liksom.
Ja, för att det handlar inte om att bara ta samma kort och använda som för gaming till exempel. För att ett Nvidia-kort att använda för gaming är inte samma Nvidia-kort att använda för att göra pro visualization. För de behöver olika saker, de behöver olika mängd minne och rendera på olika sätt. Så då har du till exempel ett Quadro-kort om du är pro visualization. Medan du har ett GTX eller ett RTX-kort när du gamar. Och när du har det i en bil, då har du ett Tegra. Och när du har en superdator har du någonting annat. Så att det gör ju att AMD kan inte bara ta den teknologin de har och kopiera det. Utan det de måste göra är att lägga R&D på att utveckla speciella kort för speciella applikationer. Och det här kostar som sagt CapEx. Och AMD har precis börjat bli lönsamma. Mm. Och betat ner en stor skuld. Så Nvidia har jättebra balansräkning och lönsamhet och har kunnat springa på alla de här bollarna. Och fått ett first mover advantage.
Ja, jag bara fylla in. När Danne säger R och D, då är det research and development. Så ja. Forskning och utveckling. Så ja. De som hänger med på när han säger det lite snabbt på svenska. Så det låter mig bara först. Bara,
Nej, men det är bra att
forskning och utveckling.
Precis, forskning och utveckling. Det är mycket, vi har fått klag förut att vi pratar för mycket engelska. Men
finans.
Ja,
jag vet inte hur man ska göra.
Ja, precis. Man måste lära sig massa
engelska. Måste vi börja fundera på vad vi säger också. Kom igen.
Ja, exakt.
Det funkar inte.
Nej, det går inte. Men bolag då som Google, Facebook, Amazon, Microsoft och alla de stora techbolagen, de ser ju att GPU är väl lämpade för att accelerera till exempel cloudberäkningar, som jag sa, för till exempel deep learning. Så bara för att man ska förstå det här mer, annars låter det bara som massa buzzwords. Men tänk dig, för att möjliggöra till exempel voice recognition som Siri, Google Now, Alexa, Cortana, eller image recognition, alltså hitta bilder, alltså identifiera ansikten på bilder till exempel som Facebook gör, eller kattvideor på YouTube. Att inte varje person ska behöva logga, som sitter på alla videos på YouTube ska loggas manuellt. Eller rekommendationsalgoritmer, säg Netflix som rekommenderar serier baserat på vad du tittar på innan, eller Spotify eller Amazon. För att göra det här då krävs det ju processa data för att lära den här AI:n och hitta mönster. Och få träna en dator att känna igen mönster då. Så som ord eller bilder så måste datorn tränas genom att exponeras för en massiv mängd data. Som är alltså den här datorn måste vara utvald specifik för att uppfylla ett väldigt specifikt syfte. Till exempel att visa ett datorsystem 10 000 olika bilder på katter. Så systemet känner igen alla möjliga varianter av en katt. Även de konstigaste katterna och kanske en katt som är klippt på ett visst sätt eller färg och håret färgat eller en liksom väldigt ovanlig kattsort.
Alla olika varianter som finns. Från vad heter det, naken katter till mancoon som nästan ser ut som ett, vad heter det, lodjur.
Precis, det kan ju se väldigt annorlunda. För en dator, för en människa kan vi har en annan sorts intelligens där vi kan säga så här, men det där är ju likt en katt, den måste ju också vara en katt. Men en dator är väldigt mer som en Aspergers-person. Det där är ju ingen katt.
Sheldon.
Ja, men precis.
Sheldon och Mr. Spock och Mr. Data.
Ja, ja. Sheldon är i princip en AI. Och då måste datorn ha sett den specifika katten för att kunna avgöra om det är en katt eller inte. När de har matat systemet med alla möjliga varianter på katter. Och det räcker ju inte med en bild på en Maine Coon. Det måste vara 10 000 bilder på bara Maine Coon egentligen. För alla olika vinklar, färger på en Maine Coon, storlekar, alltså alla varianter på bara den rasen. Så att 10 000 bilder är säkert, det är bara ett exempel och en förenkling. Men för att sen när du frågar systemet sen, är det här en katt? Ja. Då måste, för att kunna svara på den frågan måste du ha gjort det här jobbet. Och du kan inte säga, är det en, och sen om du frågar, är det en katt eller en hund? Då kan den bara säga, det är inte en katt. För sen om du kunna svara om det är en hund, ja, då måste du göra samma sak igen. Och sen måste du göra det med alla djur.
Formen som bara kan gå rätt eller fel liksom.
Precis. Och det här kräver ju enorm mängd processorkraft. Tänk dig, det här är liksom image recognition för en specifik sak. Bara det kräver sjuka mängder data. Så ska jag göra det för alla liksom djurraser, säger vi. Och den CPU, alltså central processing units eller processorer, är inte effektiva på att göra den här typen av beräkningar. För att GPU räknar parallellt, medan en CPU räknar sekventiellt. Och det här är väldigt förenklat. Men GPU är bra på att ta väldigt mycket data och typ sortera upp och beräkna det liksom samtidigt. Medan en CPU måste ta en sak i taget, kan man säga.
Så ena tänker liksom i en rak linje.
Ja.
Och den andra kan tänka på flera saker samtidigt.
Typ så.
Som skillnad mellan kvinnor och män då.
Lite så. GPU är kvinnor. Ja, men det är därför man använder dem i tandem. För att de har sina styrkor. Och tillsammans blir det här väldigt bra. Och man kan googla själv om man vill lära sig mer om det här. Det här är ju en väldigt förenklad. För det första kan jag inte det här. Så det är ingen idé att jag sitter här och förklarar det. Sen dessutom hade det blivit ganska tråkigt, tror jag. Så googla själv om ni vill förstå det på en teknisk nivå.
Men en finansbord.
Ja. Men mars 2019 så annonserade Nvidia att de skulle förvärva det israeliska bolaget Mellanox för 6,9 miljarder dollar i ett cashbud. Mellanox säljer egentligen nätverksprodukter som fokuserar på effektiv dataöverföring via deras vad de kallar InfiniBand och Ethernet-teknologier. Det är ett horisontellt förvärv, skulle jag säga, för Nvidia vill stärka sitt erbjudande inom datacenter. Man kan se det som ett vertikalt förvärv också inom datacenter, att de blir ännu kraftfullare där. Och det kommer göra att switchingkost egentligen blir högre. Att byta från Nvidia när det kommer till datacenterlösningar, om man också har Mellanox-lösningen i kombination med Nvidias GPU.
Mm.
För då får du säkert bättre paketpris och allting, och de är bättre integrerade.
Kommer ju antagligen bygga så att den andra ska vara så bra som möjligt för den andra. Liksom.
Ja, så det blir högre switchingkost och inlåsningseffekter och starkare grepp om datacentermarknaden, vilket växer mycket snabbare då, som sagt, för Nvidia än, för jag sa ju att det var 18% CAGR, medelvärdestillväxt då, för gaming de senaste 5 åren. Kollar vi på datacenter är 72%, så det växer väldigt fort.
Okay.
Och något bolaget inte tycker på så mycket själva i presentationer så där är IoT, men jag tycker IoT eller Internet of Things borde driva datacenter också väldigt mycket. För som sagt, om vi blickar in i framtiden när alla möjliga apparater ska processa data som smart lås, smart kaffebryggare, allt möjligt liksom.
Men allting som idag är mekaniskt alltså. Egentligen om man tänker så. Allting som ska gå till att få en egen tänkande enhet.
Mm.
Man tänker bara på Assa Abloy liksom. De måste ju fortfarande ha chip i sina grejer för att få det att funka.
Ja, eller skicka informationen till datacenter eller någonting.
Ja, men någonting sånt.
Precis. Alltså,
det är ju bara att titta på nu hur det ser ut hemma hos mig. Jag tror jag har använt alla uttag i min router liksom.
Mm.
Och det handlar ju om bara massa dataskickningar som kommer faktiskt ske från mitt hem liksom. Och jag bor bara i Netta.
Ja, för att man pratar om bilar nu blir datorer på hjul.
Förut sa man ju bara var en dator, då var det ju bara en processor. Nu är det ju verkligen en dator.
När precis.
Den får så sensorer och grejer och skit.
Ja, och som sagt, jag sitter och spelar tv-spel på den. Så att det kommer ju komma fler prylar som idag inte är uppkopplade, men som kommer bli det.
Så.
Och kvantatorer borde också driva på det här tillväxten för Nvidia. Det pratas inte så mycket om kvantatorer egentligen, men det tror jag kommer bli stort i framtiden. Professional visualization då. Där växer det här intäktsspännet med 13% ungefär per år. Och det är företagskunder. De använder Nvidias grafikkort för, som du sa, FX. Allt som kräver realistisk rendering. CAD, videoeditering, hela den biten. Och här är Nvidia ganska stora jämfört med konkurrenter. Och väldigt många bolag som helt enkelt använder Nvidias produkter.
Så egentligen Marvels filmer är ju bra för Nvidia. De måste processa så mycket data, rendera, bygga CGI-figurer och så vidare och så vidare.
Exakt så.
Ja. Så lång Disney på Nvidia.
Ja, och intressant nog också, alla som spelar spel gynnar ju Nvidia. För att du spelar spelet och kräver ett grafikkort. Men även de som har utvecklat spelet har ju behövt ha ett Nvidia-grafikkort för att designa.
Så de tjänar pengar på båda sidorna?
Precis, för de som skapar spelet behöver också det. Så att, ja, det här är de ju också jättestora. 40 miljoner skriver de här. 40 miljoner designers and creatives använder deras workstation-kort. Och det är, den serien heter Nvidia Quadro och inte samma som gaming-korten. Så, att säga. Så där bygger man upp en speciell kompetens då, såklart. För att ja, AMD har inte lika mycket resurser. Så de kan inte... Det blir svårt för dem att springa på alla bollar samtidigt.
Hur stort är AMD till skillnad mot Nvidia? För du pratar om det lite från och tillbaka.
Ja, sett till market cap, tänker du?
Ja, market cap liksom. Så man får någon känsla hur många de är. Eller ja. Vad de har för resurser till skillnad mot vad Nvidia har. För att även om det är bara två konkurrenter som du säger.
Som ändå... sagt, när jag säger resurser är för att de har inte riktigt, de har inte varit lönsamma förrän nyligen.
Okay.
Och därför har de haft ganska ansträngd CAPEX, vad ska man säga, forsknings- och utvecklingsbudget. Och de har ett market cap idag, de har ju gått väldigt bra på börsen, så market capet är ju idag mycket mer än vad det har varit. Men det är, idag är det 60 miljarder dollar. Nvidia har 160 miljarder dollar i market cap.
Okay.
Och nu är det en Nvidia-analys, men jag vill vara tydlig med att jag tycker AMD är ett fantastiskt bolag. Jag gjorde en, jag vet, nu är det definitionen på double triple bag, men jag gjorde jag tripplade pengarna i AMD och köpte dem när de stod i 15 dollar nu, och sen sålde de runt 30 dollar. Idag står de fortfarande runt, ja, de är så mycket högre, jag skulle ha behållit dem, men de står i 50 dollar idag. Nej, men det vill säga att jag kan AMDs produkter ganska bra, för jag läste på väldigt mycket om dem och jag har ägt bolaget. Nvidia är ju väldigt bra på det de gör, men AMD har bara inte, alltså AMD är också bra på det de gör, men de har inte haft den budgeten för att springa på alla bollar, och de står och liksom, de har ett krig på två fronter mot både Intel, som är deras enda konkurrent på x86 CPU-sidan, och sen
har de integrerade kort då?
Nej, utan det är CPU, alltså bara processor,
okay.
Inte grafikkort, och sen, så de gör ju både och, det är det som gör AMD unikt. Så AMD är ett fantastiskt bolag, men ja,
de försöker för mycket och för små.
Nej, alltså på processorsidan tycker jag där ska man ju vara orolig om man är inte läger, tror jag. Men okay. På grafikkortssidan har de bara inte kunnat, de är extremt duktiga, men de har inte haft tillräckligt mycket med budget på forskning och utveckling, att de har inte kunnat attackera Nvidia på alla fronter. Så de har fokuserat liksom, punktfokuserat och gjort det väldigt bra där de har gjort det. Men nu när de går bättre nu, då ska man nog, ja, var lite orolig. Både även som Nvidia-ägare faktiskt. För att de har kunskapen och är duktiga. Och om vi går över till autonomous driving då. Så det segmentet växer 22% compounded annual growth rate. Och det är ändå imponerande att se. Alltså de senaste 5 åren. För att det här är ju nog bara, det här är ju såklart början. Det här är ju egentligen bara nyutvecklade bilar och några få bilar som gör det här. Och om det redan växer 22%, tänk den här standard. Och för att idag, än en gång, det är ett nytt kort som går in i de här bilen också. Ett annat typ av kort som här heter Nvidia Tegra. Och de är inkluderade i cirka 8 miljoner bilar idag. Det är inte mycket, för att varje år säljs det ungefär 80 miljoner bilar. Eller gjorde det förra året, och förra året var det också runt 80 miljoner. Så det är liksom en tiondel av nytillverkade bilar per år som det bara sitter såna här chip i. Så man kan säga att det är några pilotprojekt kanske, man kan säga det som, eller
det är ju bara en start då.
Det är en start och ändå växer 22%.
Jo, och sen tänker man ju, men då fattar man ju att det är från låga nivåer, men då tänker man också, om man lägger till att vi byter ut vår fordons flotta. Alltså det handlar inte om att 1-2 år de har alla bytt bilar i hela fordonsflottan, det handlar ju om typ 10 år.
Precis.
Och då byter ändå folk till en begagnad bil. Då är det antagligen...
Men det säljs ändå 80 miljoner bilar per år.
Mm. Jo, absolut. Mm. Men du sa nya bilar, va?
Mm. Men det jag menar att av de 80 så har du inte så många som har ett sånt chip i sig heller.
Nej, exakt. Men det jag menar att du kommer ju fortfarande... Nya bilen som har ett sånt chip kommer ärvas neråt, för att det är några som köper alltid nya bilar och går neråt. Och jag tror att det här kommer ju vara en tillväxtresa mycket längre än vad man tror. Alltså det här skulle jag ju kunna, det skulle man ju kunna lätt dra ut på 15 års tid.
Ja, den har ju inte ens börjat.
Se ett perspektiv och kanske typ, ja, men se när de faktiskt når den 80 miljoner.
Mm.
Därför är det liksom så här, det är ju väldigt stabil inkomst så. Och här står de är helt ensamma.
Mm.
Så länge de har inte konkurrens så vet man ju i princip
att... De har konkurrens, men de är ju fortfarande, de är ju first mover advantage nästan här och är de bäst just nu på det här. Och då, några kunder har ju Toyota, Mercedes, Volvo och Didi till exempel. Andra kinesiska bolag som jag inte vill uttala. Men bilar kommer som sagt bli mer komplicerade. Och som du säger, det här är bara början på den här tillväxtresan. Sen får man ju se om Nvidia kommer vara en av de stora spelarna här. Men baserat på att de har det försprånget de har, tror jag verkligen. Så att,
när man är på position så har man ju, så kan man ju hänga med dem så länge de har den position. Liksom. Mm. Så är det ju bara.
Så är det.
Man ska inte lägga in caset för undergången av ett bolag innan det ens är på horisonten, så att säga.
Nej, och det är nog imponerande. De växer, det står för 6% av intäkterna trots att det är i sin vagga. Och det växer 22%. Så att, nej, potentialen är enorm. Yes. Sen ett ben de inte tar med själva, vilket jag är glad över. Det är kryptovalutor, för det har drivit på GPU-marknaden. Alltså det har sålts väldigt mycket grafikkort. Men det är ett dubbeleggat svärd också, för kryptomarknaden är väldigt volatil. Så när priserna på krypto gick ner så får det begagnade kort att säljas på marknaden. För att när det blir olönsamt för vissa att mina bitcoins eller andra kryptovalutor, då behöver man inte de mining-riggarna. Och då säljer man korten. Och det är ganska dyrt med grafikkort. Och andrahandsvärdet är fortfarande högt. Men du tappar liksom inte så mycket prestanda på att köpa ett begagnat kort. Så när de flödade ut massa begagnade kort, så blev det färre som köpte nya kort helt enkelt. Mm. Och det såg vi 2019 då. Intäkten är lägre 2019. Eller framförallt rörelseresultatet är lägre 2019. För att de var tvungna att sänka lite priser för att få ut sitt lager på grund av begagnade kort då. Mm. Så det, där, det förklarar siffrorna för senaste året också, om någon undrar. Vi kommer komma till dem sen. Men ja, nej, det är i alla fall väldigt intressant som sagt. De är med i så många olika industrier, tillväxtindustrier. Allt är egentligen bara sekventiell tillväxt i allting nästan. Liksom gaming, datacenter, pro visualization, auto. Ja, och sen krypto som bonus. Men som sagt, det kan vara ett dubbeleggat svärd.
Men var, för de tappar ändå lite intäkter eller liksom, eller de sänkte priser kanske.
Ja, det var mer marginalen som gick ner 2019.
Okej, okay. Men har, i och med att AMD är större eller bättre på billigare, för att de producerar bra i medium och
liksom. Ja, de är inte större på extern grafikkort, utan de är, och där det blir egentligen missvisande, för Nvidia sysslar inte med integrerade grafikkort. Mm. Så därför blir det som att du jämför äpplen och päron.
Mm. Ja, men det fattar jag. Ja. Men om du tänker på, om du har externa grafikkort och du säger att de har AMD som konkurrent, men de är bra i liksom billiga segmentet, middelsegmentet.
Och där har de 27% marknadsandel AMD.
Ja, exakt. För att då blir det ju så här, okej, okay, då räknas marknadsandelarna per intäkter, som du alltid gör. Mm. Men har du liksom någon data på hur mycket enheter där som skickas och säljs från varje, för att då blir det typ så här, okej.
Jag tror faktiskt inte, jag tror inte det är på intäkter, jag tror det är på shipped cards.
Okej, okay, för annars är det typ så här, om Nvidia säljer ett chip för 25 000 och AMD säljer fem kort för 5 000, ja, då är det så här, okej, okay, vi har lika mycket marknadsandel fast den ena har sålt fem mer kort.
Aha, det är liksom, men jag tror det är på shipped, jag tror faktiskt det är på shipped cards.
Okej, okay, okej. Okay. Mm.
Men det kan jag inte svära på.
Nej.
Men de marknadsandelarna man ofta kollar på också, det är sådana som går på många som gör sådana benchmark-testsidor till exempel. Där ser man, där ser de sidorna vilka kort spelarna har som testar.
Mm. Nej, men för att det man brukar prata i vanliga fall när man pratar om marknad, då pratar man ju om hur mycket intäkter alla har i en viss marknad. Och därför när man säger marknadsandel, då antar jag alla gånger att det är på vem som har mest intäkter i marknaden.
Mm.
För sen om det är shipped cards, det kan ju vara en helt annan grej, för att det är olika priser på,
ja, så är det.
På korten.
Jag tror det är shipped cards nu. Men det där vi kan också nämna det sen på Twitter eller någonting och kolla upp det. Men hade du någon take där förutom det?
Nej, det är väldigt intressant att titta på skillnaderna. Då blir det så här, okej, men det är lite som i andra liksom branscher vi har. Det är liksom Samsung säljer mest mobiler i hela världen.
Mm.
Eller Nokia gör det också, för de säljer sina dumbphones om man räknar in dem. Men smartphones säljer Samsung mest. Men det är Apple som tjänar 95% av alla intäkter i den marknaden.
Precis.
Och det är ju det som är lite kul. Så här, okay, men vem är det som säljer mest och vem är det som tjänar mest? Det är två olika saker.
Precis, och Nvidia i det här fallet är ju både och. Mm. Vilket är nice.
Exakt, man måste ju ha båda på sin sida, för annars är ju det problematiken. För att, men det är ju det som man säger, ja, men de kanske har Alltså, jag vet inte om Apple har 50% av antal sålda telefoner. Men de har 95% av alla intäkter.
Är de mindre än 50%? Ja. Android är ju mycket större.
Exakt. Och det är där, volymer. Det är där som jag liksom...
Precis.
Det är där som jag bara så här, drar skillnad mellan. Så här, och ändå om man säger att AMD har mindre marknadsandelar. Så okej, men har de mindre kort, alltså billigare kort och därför har billigare produktion och så vidare och så vidare. Och
då jag kan garantera att Nvidia säljer fler kort än AMD, alltså externa grafikkort. Med, och de tjänar mer pengar på dem. Mm. Så det är både och. Sen marknadsandelen, just procenten kan jag inte svara för. Men de säljer fler kort, det kan jag garantera.
Nej, för det är det som är också lite intressant. Mm. Så här, vem är det som säljer mest kort då? De är premium, säljer de 1-5 kort mot resten. Ja. Men de får så mycket intäkter på varje kort. Liksom, eller något sånt där. Men om det är så, då är det ju ja, soft.
Ja, det är mer high-end i alla fall. Kort, och, men det är fortfarande fler också. Och sen om vi kollar ägarbild och management, det viktigaste här är att vdn Jensen Huang är en av två grundare, eller en av tre grundare av bolaget, har varit vd sedan bolagets begynnelse 1993, och han äger rikligt med aktier. Han äger runt 22 miljoner aktier, vilket motsvarar 3,8% av bolaget, och det är ungefär 5,8 miljarder dollar, så det borde man kalla skin in the game då.
Ja, främst i USA, det är väldigt svårt att ha så mycket ägande kvar. När du
är så stort bolag.
När du är en grundare och så stort bolag, ja.
Precis, så att jag tycker det här är skin in the game för mig. Och han har varit med sedan 93, har gjort ett grymt jobb. Jag tycker det är bra att han äger så mycket. Sen är det två andra i management som äger också. Sen är det mest fonder bara, så jag tog inte med det. Det var rätt ointressant.
Det är som vanligt. Vanguard, ja. BlackRock, Street Capital, alla dem.
Det var Vanguard, BlackRock vet jag att det var. Sen säkert Street Capital också.
Såklart Vanguard.
Ja.
Vanguard och BlackRock.
Det blir liksom ganska intressant. Så för att det är 67% av aktierna ägs av institutionella investerare. Så att det är så stort bolag, så det blir ofta så. Men därför är det ändå kul att se att även om det är 3,8% av bolaget låter lite, så är det ju fortfarande mycket pengar. 5,8 miljarder dollar i bara Nvidia-aktier.
Ja.
Så kollar vi vallgravar då. Ja, det är ju alltid subjektivt med vallgravar. Jag tycker det, marginalerna som vi pratar om, return on invested capital eller avkastning på investerat kapital, brukar ju visa på, kunna visa på en tendens att du har vallgravar. Mm. Och det kan vi verkligen se när vi kollar på lönsamheten sen. Att det, lönsamheten talar sig tydliga språk. De har vallgravar. Men du kan inte köra bil som sagt genom att kolla i backspegeln. Och det här är historiska nyckeltal. Så om man ska vara mer filosofisk och försöka spekulera kring vallgravarna och se om framtiden, så tycker jag ändå de har starka vallgravar. Det är oligopolställning på GPU-marknaden, som sagt, tillsammans med AMD. AMD är väldigt bra. De går framåt, de tar marknadsandelar, och framförallt deras teknik går framåt. Alltså de får mer R&D, så det blir på något sätt någon positiv spiral. Så att jag tror att de kommer vara ett bättre hot än vad de har varit tidigare. Men jag tycker ändå Nvidia har ett teknikförsprång. De har stark liksom branding. Och det blir lite, ja, även om gamers är väldigt sådana som läser på kanske, tänker jag, och ta det som faktiskt är bäst i tester och sådär. Man kanske inte bara går på brand, men jag tror ändå på något sätt det sitter inne fortfarande. De har patent såklart. Det är hög inträdesbarriärer. Jag menar, ett bolag som Intel har inte lyckats med dedikerat GPU-chip, och AMD har legat efter Nvidia i alla år, så att det är inte något man gör bara.
Så alltså, de har tech-försprång liksom?
Ja, så är det ju. Jag menar, inte ens deras enda konkurrent har inte ens lyckats särskilt bra tidigare. Så att det här är höga inträdesbarriärer. Det krävs mycket know-how för att göra det här. Det är inget som är enkelt. Nej. Så det är höga inträdesbarriärer i form av kunskap och tech. Inte så mycket kanske pengar.
Okay.
Men sen är det ju en del patent och sådär också. Kollar vi resultat, men vad ska man säga? Avslutande ord av vallgravar. Jag tycker det är svårt exakt att definiera vallgravarna. De har ju economies of scale, de är stora, de är störst, de är marknadsledande, men det är svårt att se om framtiden. Det är en föränderlig marknad, det är så mycket som kan hända, så att det finns ju fortfarande en risk här. I och med att man kan alltid bli disruptade, men det är svårt att se att något ska disrupta det här helt. Utan det är svårt att se att det ska komma något från den döda vinkeln, utan det är snarare då AMD eller om Intel kommer med någonting.
Så det är ingen som kommer att skjuta från sidan, utan det är mer de som är bakom ska försöka jaga i kapp.
Ja, Ja, ja precis. Okay. Det blir nog ingen sån iPhone disruption direkt. Det är svårt att säga. Resultatutvecklingen då. Och nu kommer jag prata 2020. Men det är ju alltså fiscal year 2020, calendar year 2019.
Okej. Okay.
För att de har brutit räkenskap på år. Eller?
Ja, men hur har de brutit då?
Ja, alltså det är inte, man kallar det kanske inte brutet, men 2020 är, alltså fiscal year 2020 är deras calendar year 2019. Så 2019 är deras, de skriver det som 2020 årsresultat, men det är inte brutet. Det är fortfarande januari till december. Tror jag. Det kan ha fel.
Det måste ju vara att det går över. Det måste ju vara,
ja, jag tycker också. Men det kan vara typ att det är så här till februari eller något där, mars.
Ja, men det måste ju vara någonting sånt.
Ja, men
det kan inte vara liksom.
Nej, för annars hade de
bara inte första sista december.
Nej, precis. Då hade de bara kallat det 2019. Ja. Men det kanske är februari eller något där. Men i alla fall, när jag säger 2020 är det till, ja, det är mer, det är nästan bara 2019. Då.
Okay.
Mesta del 2019. Mm. Omsättningen och marginalerna föll, ja, under 2020 då, på grund av en bakfylla då, som jag sa, relaterat till kryptovalutor. De siffrorna, det är ju vad de är, men det förstör lite, det förstör, det är ju liksom vad bolaget presterade. Tillväxttakten kommer vara sämre om man kollar på compounded annual growth rate för 3 år jämfört med 5 år nu. För att, eller ja, nej, 5 år och 3 år blir samma då, för du använder ju fortfarande det sista året, men allmänt så kommer tillväxttakten vara lägre om du inkluderar det senaste året såklart. Men det är klart man måste ta med det. Det är ju en del av bolagets historia nu. Men ja, de har ju växt mycket snabbare än egentligen vad compounded growth rate visar. Det har varit snitttillväxter på ungefär 30-40-50% när det kommer till EBIT. Men kollar du på compounded annual growth rate för EBIT så kommer du snarare ner på 30% och 3 år compounded annual growth rate visar 13-14%.
Mm.
Men historiskt har det varit högre. Så 1 år har gjort ganska mycket här. Och då får man ju dra egna slutsatser. Om man tror att det faktiskt var en bakfylla från krypto och kanske lite trade war snack och så, som drog ner Nvidias business, eller om det faktiskt är avtagande tillväxt. Men omsättningen har växt, om man kollar CAGR 9 år, ungefär 13%. CAGR 5 år 19% ungefär, och CAGR 3 år 17%. Så att omsättningstillväxten har inte varit enorm. Det är fortfarande bra tillväxtsiffror. För jag menar, växt 14% nästan de senaste 9 åren är bra. Det har inte växt lika mycket. Det har varit en marginalexpansion här också. Bruttomarginalen har sakta men säkert stigit från ungefär 50% till 60% de senaste 10 åren.
Okay.
Och det är alltid kul att kolla på bruttomarginalen och se att det är en riktigt lönsam produkt i grunden. Och det är det verkligen. EBITDA, som är en latmans kassaflöde, har ökat med 25%, CAGR 9 år, CAGR 5 år 27% och CAGR 3 år 15%. EBIT, CAGR 9 år 31%, 5 år 30% och 3 år 14%. Men jag tycker non-gap, alltså de siffrorna som inte följer deras redovisningsprinciper, reflekterar tillväxten i underliggande verksamheten på ett mer korrekt sätt. För att de exkluderar stock-based compensation, så såna här, vad heter det på svenska? När du får aktie...
Ja, men incitamentsystem, ja, incitamentprogram.
Precis. Så det här rensar för det, vilket det är fortfarande en kostnad, men det är också egentligen inte direkt kopplat till rörelsen på det sättet. Alltså det är något du kan välja att skala ner på.
Det är ju någonting du kan ta bort väldigt, ja, lätt.
Som det, inte det förstör säger... för bolaget, om man säger så.
Ja,
alltså, om man inte tror att anställda kanske gör ett samma jobb.
Man kan ju säga både och. För att, skulle det förstöra för att folk inte får sina bonusar.
Mm.
Bara, ja, du kanske får en brain drain för att någon annan betalar bättre.
Ja.
Så det kan ju förstöra, men indirekt så är det så här, det är ingen leverantör som inte får betalt, utan det handlar mer om ett incitamentsystem, och ifall de inte presterar så ska ju det försvinna ändå. Men nu när de presterar så tycker jag att det ska på något sätt vara med.
Mm.
Men det är lite samma sak när man sitter och kompenserar, gör justeringar för när man kollar på EBIT. Alltså man kollar ju EBIT för att man ska få EV mot EBIT för att få en skuldjusterad och finansieringsjusterad liksom,
mm,
resultat. För att det är så här, ja, köper man ett bolag i USA och placerar det i ett större konglomerat i Europa, då får man en helt annan finansiering och en helt annan skatt. Så att det är så här, ja, jag förstår att man tittar på non-gap. Men,
ja, jag tycker det, för att speciellt aktien har gått väl...
Kostar fortfarande.
Det kostar fortfarande, men jag tycker det blir lite rättvis en orättvis bild i vissa perioder också, för aktien har gått extremt bra och det är ofta kopplat till aktie, hur bra aktien har gått. Så att, men kollar vi, man får dra vilken slutsats man vill, men jag kommer ändå nämna siffrorna. CAGR 4 år om man kollar på non-gap då är 35% för EBIT och kollar man 3 år är det 19%. Och det är även kostnader relaterade till förvärv som också är justerat i non-gap-siffrorna. Och kollar man på marginalen då, EBIT-marginalen, så har den gått från ungefär 2016 på 23% till ja, runt 37% som mest och ja, senaste året 35% då, om man kollar non-gap-siffrorna. Så den ligger någonstans mellan 30-35-6-7% har den pendlat mellan. Då går vi över till free cash flow och capex. Operating cash flow har växt. Alla siffror kaggar då. 5 år 39%, 3 år 42%. Så växer på snabbare här än vad det gör egentligen om man kollar vinst eller EBIT, vilket jag gillar. Free cash flow 5 år har det växt med 40%, 3 år 42%, och cash conversion är även den god. Senaste året hade de en cash conversion på 152%. Det innebär att kassaflödet var 1,5 gånger vinsten. Och den har konstant legat på antingen precis under 100%, alltså att kassaflödet har varit lika högt som vinsten, eller över. Och det snittet är att det ligger över. Så de har mer kassaflöde än vinst, vilket är bra att se. Och capex växer i linje egentligen med både operating cash flow och free cash flow. 5 år växer 37% och 3 år 43%, men det är, de går ju in i de här tillväxtmarknaderna som vi pratar om. Och där måste man ju lägga pengar på att utveckla produkten, men det är kul att se att de kan växa med 40% per år i cashflow i princip, och att capex fortsätter växa men att free cashflow ändå hänger med. Och då pratar jag den free cashflow, menar jag operating cashflow minus capex då, inte hela investing eller financing activities, inte hela den posten.
Inte cashflow free to firm.
Nej, precis.
Som brukar annars säga.
Nej, utan så det är bara capex. Kollar vi balansräkningen så nettokassa på $8.9 miljarder. Skulden uppgår endast till 0,5 gång EBITDA. Och soliditeten 71%, eller 70,5. Så väldigt bra balansräkning. Immateriella tillgångar uppgår endast till ja, runt 4% av balansomslutningen. Okay. Inget att klaga på här. Lönsamheten, ROE, alltså avkastning på eget kapital 23%, avkastning på totalt kapital 16% och avkastning på investerat kapital 60%. Men det här har legat högre innan, det har legat på liksom 80-120%.
Okej. Okay. Så nu är inte en kapitalbunden eller kapitalintensiv verksamhet. Fast man skulle ju tro att de gör det, fast det är hårdvara.
Precis, det är hårdvara, men det visar vilken jävla marginaler de har och vilka vallgravar de ändå har. Det är det jag menar, att de kan verkligen ta ut pengar för det här. Och hade det varit lätt att kopiera eftersom det är hårdvara, då hade någon annan, som du frågade om det finns någon kinesisk konkurrent. Om det var att köpa ett Nvidia-kort och bara kopiera lite kretsar, då hade det hänt för länge sedan. Så det här är, det är inte lätt att kopiera. Det är mycket know-how, det är mycket innovation. Så att det, ja, har du någon kommentar på typ lönsamhet eller balansräkning eller resultatutvecklingen?
Nej, men alltså det ser ju stabilt ut. Sen att de har en dip så där som egentligen kan förstöra att när man tittar på dem i screener, man bara, ja, nu börjar de tappa business. Vilket gör att man kan bli rädd, men det är ju så här, om det finns en god orsak till det, vilket liksom återförsäljning av vad ska man säga, återförsäljning av begagnade GPU-er är väl en sån, men de borde ju också ha tjänat på det, för att de måste ju ha sålt de här i slutändan i alla fall.
Ja, de har ju sålt med det kort någon gång, precis, så det blir ju bara ett mellanår egentligen.
Ja, exakt, och då är det ju andra frågan så här, kan det hända igen? har vi mer i det här i Bitcoin att mining är så mycket så att det kan bli egentligen övermogna marknaden med kort för att det finns så mycket ute begagnade som det finns ute nya. Då är det så här, kan det vara ett problem igen? Ja, då får man liksom värdera där då efter värderingen, men alltså det är ju extremt intressant bolag. De rinner ju på massa grejer och har en sån lönsamhet som de har. Plus att deras balansräkning ser inte ut att göra så att de liksom dör imorgon.
Nej,
ifall verkligen någonting händer så ser det bra ut. Men då är det ju frågan om värderingen. Den kan ju också komma därefter.
Ja, som sagt, de här verkar på oligopol. Det är liksom det finns bara två aktörer på marknaden. Värderingen är hög här för att historiken här har varit enorm. De växer ju som sagt i snitt med 30-40% per år.
Mm.
I strukturell tillväxt, oligopol, vallgravar. Så då brukar det tendera att bli dyrt. Men det är rätt svårt att värdera det här. För att jag tycker att det är ganska dyrt idag. Det är price for perfection. Det är mycket tillväxt som ska till. Och så det sättet jag gjorde för att värdera det här var att göra ett hav av värderingar baserat på olika randvillkor. Så jag har skapat 4 värderingsmatriser. Men det är samma randvillkor för varje matris. Och randvillkoren är att EBIT-marginalen, egentligen, Nvidia har aldrig haft sämre EBIT-marginal om man kollar sedan 2016 än 25%. De har eller 24% är den lägsta de har haft. Men det är ju innan datacenter har blivit ett så stort ben. Okay. Och det finns inga tecken på att datacenter ska minska.
Nej.
Men min margin of safety i värderingen tar ändå hänsyn till att vi kan ha en mer EBIT-marginal på 25%.
Okay.
Fast den senare tiden har varit 37%.
Mm.
Och ser snarare ut att bara öka. Men eftersom den kan öka har jag satt 40% som max EBIT-marginal.
Okay.
I intervaller om 1%. Så vi går från alltså 25% till 40% med intervaller om 1%.
Okej, okay, det var ju många stort intervall.
Ja, men jag gjorde ett riktigt stort värderingsintervall här.
Ja, verkligen.
Så från 25 till 40 där. Och så räknar jag ut EBIT. Och baserat på olika intäktstillväxter då.
Mm.
Så du har 15, 17, 19, 21, 23, 25% omsättningstillväxt. Okay. Och omsättningstillväxten har egentligen inte varit så stor. Det är ju mest marginalexpansion och du har haft tillväxt i free cash flow och snarare EBIT. Men det är därför jag är lite mer konservativ med den här tillväxten. Så det här är ungefär i linje med vad jag växt innan skulle jag säga. Att typ 20%, 20-25% är ungefär vad jag växt innan.
20-25% är inte dåligt heller.
Nej, men jag ligger in 15% här också. Mm. För att eftersom senaste året hade flat tillväxt på topline.
Ja.
Då tar jag höjd för att det kan ju gå sämre. Jo. Även om jag inte tror det, men det kan vara ett mellanår. Men man ska ju också ha en margin of safety intervallet här i beräkningarna.
Och då räknar du det här på nästa års vinst, eller?
Ja, så det här utgår från senaste rapporterade årets vinst. Mm. Så lägger vi på 15-25% tillväxt.
Okej. Okay.
Alla de olika marginalerna. Och det är en matris.
Jo.
Men jag har gjort 4 matriser för att det är olika multiplar då.
Mm.
Så alla samma randvillkor, men du har multipel på EV-EBIT 15, EV-EBIT 25, eller 15, 20, 25, 30.
Okej.
Okay. Jag stannade, jag la mig på 15, vilket är väldigt lågt för Nvidia. Mm. Om man kollar i alla fall vad det värderar till idag och historiskt. Och 30 är fortfarande ganska lågt, bara för att ge ett perspektiv.
Ja. Jag har en känsla av det.
Ja, för dagens värdering är EV-EBIT 50 ungefär.
Okej.
Okay. Men jag tycker att det är för dyrt. För att tillväxten, visst den är 30-40%. Men jag vill inte betala EV-EBIT 50 för det. Men jag la mig som max på EV-EBIT 30. Som sagt, då kommer inte jag kräva, från den värderingen för fram här, kommer inte jag kräva någon margin of safety. För det har jag redan liksom tagit hand om här. Och jag tycker det, som sagt, det är konservativt. För att historiska multiplar var mycket högre. Tillväxten är väldigt hög. Men jag tycker ändå det ser ut nu som att man kanske kan förvänta sig 30-40% EBIT-tillväxt. Det har varit 40% cashflow, free cashflow tillväxt, ungefär 40% EBIT-tillväxt. Så att vi ska göra något PEG under 1 värdering här.
Mm.
Då behöver du i alla fall, då kan du inte gå över EV-EBIT 40. Du behöver ungefär EV-EBIT 30 för att få PEG under 1.
Mm.
Så att Ja, ja, man kan nog gå upp från 30 egentligen till 35 också. Men det som händer här då är att pungar man in det här, då får jag att den lägsta värderingen blir 91 US dollar per aktie. Maxvärderingen blir 279. Nvidia står idag i 260 dollar.
Nej, okej.
Okay. Så att,
det är en bra presentil högt där.
Ja, jag, nuvarande värdering hamnar i 98:e percentilen. Så det innebär att 98% av värderingarna är lägre än vad Nvidia står i idag. 2% av värderingen är högre.
Mm.
Jag får en värdering, om jag kollar 50:e percentilen, som då skulle kunna vara någonstans i mitten då, eller som är per definition är någonstans i mitten, men som kanske skulle vara, kunna vara en fingervisning med en rimlig värdering, hamnar ju faktiskt 166 dollar. Vilket jag tycker var ganska rimligt när jag fick fram värderingen faktiskt. För att jag köpte en Nvidia-aktie på 140 dollar som jag sålde på 200 dollar december 2018.
Den har... Hur gör det där rimligt?
Jag när jag såg värderingen tyckte att ja, det är ungefär det jag ville betala för Nvidia. För att när de kom ner till de nivåerna var, då var jag villig att köpa Nvidia.
Tidigare. Okay, för att nu sa du bara baserat på någonting som jag skulle kalla anchoring. För att du har köpt den där förut. Inte för att det är något kassaflöde eller någonting framtidsutsikt, utan du sa bara så här, ja men det är här jag köpte den förut, därför borde den vara värderat där förut.
Ja, men det var ju helt oberoende när jag gjorde den analysen. Jag har inte fått till siffrorna att stämma med det jag tyckte.
Nej, absolut, men jag tycker ändå. Nej, men det är ändå kul när man säger så här, varför, för jag tycker det är rimligt för att jag tittar på den där och jag tycker den borde vara rimligt där nere, men jag har problemet att jag kan inte titta på en aktie och säga typ, jag tycker den är rimlig där, jag måste räkna på den för att se vad jag...
Nej, men du missförstår mig. När jag köpte den december 2018, då följde en massa aktier.
Mm.
Och jag hade en video på min list av att potentiella aktier att köpa.
Mm.
Gjorde bakom en servettberäkning och tyckte att det här ser rätt okej ut nu.
Mm.
Kom fram till att det är ungefär här jag tycker det är värt att börja köpa.
Okay.
Och min värdering nu ser runt
den samma.
166. Jag köpte på 140-150 tyckte jag det var värt då. Men det har också växt sedan dess. Så jag skulle ändå på något sätt säga, den står i 260 idag.
Den måste ner under 200.
Garanterat under 200. Min analys är väl fair kanske runt 166. Eller runt 166
precis, framsikt,
men runt 160-170.
Runt 30%.
Ja, och jag tycker faktiskt det är rimligt. För att du har, det här borde vara ganska konjunktursberoende. Vi har mycket som händer i världen just nu. Nvidia är nästan att tangera på all time high nivåer, vilket jag tycker är helt orimligt. Så att Nvidia har också stått i för inte så länge sedan i 150-140, alltså efter jag köpte den december 2018, så hade vi en dipp igen. Och då var den nere igen på runt de nivåerna. Så att den har ju varit nere på runt 150 dollars nivån två gånger senaste två åren. Så att, att den står i 260 nu efter ett mellanår som visst man kan alltid ha en anledning till varför det gick dåligt. Det finns ju alltid en anledning till varför det gick dåligt så att säga. Jag vet inte, jag tycker det är lite, EV/EBIT 50 tycker jag är lite högt. Även om det är på ett resultat där EBITen är
dåligt,
ja, som är lite sämre än vanligt, då klart EV/EBIT 50, det blir ju högre. Det kanske är egentligen EV/EBIT 40 då, men på ett normalt år.
Jo,
men det är fortfarande högt.
Men har du kollat på alla delar för sig? För att du har ju ändå fyra stycken.
Gör en sum of the parts, tänker du?
Ja, eller för att kolla liksom typ så här, för att kolla kanske vad den rimliga värderingen är, eller rimliga tillväxten är. För att det är ändå så här, du har 27% och 22%, i bilar har du 22%, vilket bör kanske även öka.
Datacenter har 70%.
Datacenter har 70%.
Exakt.
Bör kanske gå ner, för att annars har de tagit över hela världen. Lite sånt, bara för att kolla vad kanske den rimliga tillväxten kommer vara med tanke på lite antaganden man gör.
Ja, jag tror ju att datacenter kommer gå ner lite, för att man ser Amazon gör sina egna chip till exempel för sina servrar. Om använder ARM, ARM, deras, alltså ARM tillverkar processorn åt Amazon.
Mm.
Så det finns ju konkurrens. Google gör egna chips till exempel. Tesla gjorde sitt eget Nvidia-chip. Eller inte Nvidia-chip, men chip som de hade egentligen från Nvidia först då. Men det är svårt för mig att avgöra hur mycket det påverkar.
Mm.
Men jag tycker snarare att det är intressant att göra ett sum of the parts case och kanske datacenter står för 30% snart. Växer med 70% har det gjort. Så man kan sätta en större multipel, en högre multipel där på de intäkterna egentligen. Exakt. För det är högre marginal också. Så där kan du lägga en högre multipel, gaming kanske du lägger en lägre multipel, automotive en högre multipel, laborera lite och få fram någon värdering. Men det har jag inte gjort. Men jag tycker fortfarande aktien är för dyra. Alltså den är nära all time high nivåer. Nej, just nu när börsen har fallit så mycket och det finns fortfarande bolag som inte har gått upp och studsat upp sen botten vi hade. Så nej, jag avvaktar. Jag är glad att jag gjort analysen. Jag har utnyttjat sådana tillfällen tidigare som sagt. Det händer mycket på börsen.
Du är redo att skjuta?
Ja, men så är det ju. Som det har vi pratat om förut. Bolag, kvalitativa bolag är fortsatt kvalitativa bolag. Mm. Värdering är någonting som konstant ändras. Så att jag sitter och väntar. Kommer ner till 160-70 dollar börjar köpa. Mm. Och kan börja bygga en position.
Ja, men det är ju högintressant bolag för de springer på mycket saker som man pratar om i världen och med tanke på hur att vi bara producerar mer och mer data hela tiden. Man säger ju att varje år producerar man mer data än vad vi gjort hela vårt liv bakåt. Liksom.
Exakt, det är helt sjukt.
Så det kommer göra att om man vill producera den datan och hantera den och att allting hamnar inte som filmer som en farsa gjorde och hamnar i något kassettband på vinden för att ingen vill titta på det efter för att det är inte så kul ändå. Det var bara kul när du filmar. Så är det ändå en hel del som måste bearbetas. Ja, men jag antar att man måste använda en GPU bara för att man laddar upp någonting på Dropbox eller OneDrive eller Google Drive. För att det måste ju ändå hanteras för att komma dit.
Ja, jag antar att de är ju med i de flesta server.
Jo, exakt. Och det är det jag menar. Alltså, ju mer vi... För man, ibland kan man lätt tänka på att säga, ja, jag använder bara min GPU eller någonting när jag spelar spel. Men jag tror det är mycket passiva grejer som vi kanske gör som vi inte tänker på. Att det händer i andra ändan med tanke exempel datacentern. Och med tanke på hur mycket vi vill ha underhållning just nu så antar jag att det kommer bara öka.
Precis, och du köper egentligen då i ett bolag Nvidia köper du de som, alltså det hackar spadarna för gaming. Som sagt, alla som spelar, det blir liksom att du får exponering mot hela tv-spelsmarknaden. Mm. Alla speltillverkare, alla utvecklare och alla som spelar spelet. Det är verkligen hackar och spadar där. Automotive, hackar och spadar. Datacenter, hackar och spadar. Så att de är ju alla deras intäktsben och tillväxtben.
Ja, och det är därför det jag tycker är intressant om man ska ta ett sånt bet där man faktiskt får exponering mot allting sånt med tanke på vilka marginaler de har. Så verkar det ju som att de verkar kunna göra det, men det är också kanske marginalerna som är största hotet med tanke på att Tesla har egna chip, Amazon, Google tittar på egna också. Och det är väl det som gör att, vad ska man säga, risken. Men så länge, det blir lite som Evolution. Alla kan sätta en balt och skicka ut lite kort. Uppenbarligen går inte det. Så man kanske ska göra när det är bevisat att alla andra gör det.
Ja, och här har du ju verkligen inträdesbarriärer som är högre än Evolution. Alltså här är ju verkligen höga inträdesbarriärer. Det är liksom...
Jo, men problemen är likadana. Alltså, du kan inte bara kasta pengar på någonting så löser det sig.
Nej.
Liksom, bara för att du ligger med nio kvinnor så får du inte 9 barn på en månad. Det tar fortfarande en viss tid det tar.
Ja.
Jag tycker det är ett väldigt bra perspektiv när man säger att man kan skynda på vissa saker. Vissa kan man inte bara skynda på.
Nej.
Saker tar sin tid.
Och på tal om det du sa... Alltså sektorn är högintressant. Det är ingen tvekan. Alltså, jag tycker det är intressant att investera i de här. Det är mycket prat om cloud till exempel. AI. Ja, köp Google, de har cloud och AI. Köp Amazon, de har också cloud och AI.
Men det är antagligen det som kostar mest är ju AI.
Ja, men och hacker och spadarna är ju Nvidia till exempel.
Jo.
Så att alla cloud, alltså cloud måste, det är ju några server som ligger bakom det. Och alla de har ju förmodligen, inte alla, men många av dem har ett Nvidia-kort. Och processande kommer öka markant. Alltså som du säger, varje år processar vi mer data än hela historiken någonsin. Och därför kan man i mitt tycke köper du Intel som är ledande i världen på x86-processorer. Alla känner till Intel. Köper du Intel AMD och Nvidia, då har du egentligen hela marknaden. För Intel och AMD är de enda som gör processorer för desktop-datorer och laptops. idag. Så då har du hela den marknaden. Och sen AMD och Nvidia är de enda som är GPUer. Så att då har du hela den marknaden. Så du får full exponering genom tre bolag. Får du full exponering mot alla processorer och alla GPUer på x86-arkitekturen då. Men det är nästan.
Så det är lite som mitt bett när jag köpte Visa Mastercard. Du får...
Mm.
Du fångar upp hela flödet med x antal bolag som tjänar på kanske extremt mycket megatrender på olika ställen.
Exakt så.
Ja.
Jag tycker högintressant, man kan egentligen köpa på de här nivåerna och jag tror att det blir en bra affär. Men
då måste du nog antagligen ha ett jäkligt långt perspektiv.
Exakt, eller det kan behövas, precis. Du kan hamna snett här och då kan du behöva vänta väldigt länge om det skulle bli någon lågkonjunktur som blir ihållig. Så att jag personligen, det är ingen rekommendation såklart, men jag tycker det är för dyrt just nu, men högintressant och jag väntar bara. Och jag önskar att jag hade faktiskt behållit de jag köpte på $140-150. Det tycker man ju alltid i efterhand. Men,
ja,
men det här är ett, nej, men det här är liksom ett buy and hold-bolag. Man borde inte sälja det på värdering så länge alla de här drivkrafterna är kvar.
Så du buy on the dip och så håller du kvar det och så säljer du inte på värderingen om du inte hör någonting annat.
Ja, men lite så. Det är mer ett sånt bolag. Det är inte som ett bolag som man investerar för att det är multipel expansion. För att när den är gjord, då är det liksom så här, ja, bolaget i sig är inte särskilt sexigt. Jag har fått min värdering, men det här kan växa i 20 år. Det blir avvakta, men extremt intressant bolag.
Låter det som. Men det är högintressant. Egentligen kan jag alldeles för lite om just det här GPUer och CPUer.
Det kan jag med, kan jag säga.
Ja.
Ifall det lät som att jag kunde någonting så har jag
ju bara... Du kan mer än mig, okej. 100% mer än mig, liksom. Det är fortfarande bättre än du drar än jag gör.
Ja.
Men jag förstår vilken position de har. Jag får upp liksom liknande här med Visa Mastercard på de sätten att de är egentligen tullen för att vissa saker ska funka.
Mm.
De måste vara involverade, annars funkar inte vissa saker. Punkt. Så är det bara. Och det är det som är intressant med dem.
Mm.
Sen att det är en värdering på EV/EBIT 50 kan ha lite saker med föregående år som gör att det är så högt just nu. Men,
ja, men det är ungefär EV/EBIT 40 kanske.
Men om man tittar på marginalerna så är det ju nästan till liknande. Vilket är rätt sjukt med tanke på att de gör hårdvara.
Mm. Ja, det är precis. Det är sjukt.
det är det som är det sjuka.
De har 40% nästan EBIT-marginal.
Och det är det som jag liksom säger, just att det är hårdvara. Mm. Just att det är det som är påverkat. Vilket ett kan göra att de är ett mål för China och USA trade wars.
Mm.
Två kan bli påverkat av saker som vi har nu, men det driver fortfarande digitaliseringen framåt.
Mm.
Så att det är så här, det är lite dubbeläggat svärd med tanke på att det är hårdvara. Så det är sjukt intressant, men jag tror det måste komma ner för att det är just hårdvara som gör mig lite orolig.
Ja, och det känns ändå konjunkturkänsligt. Måste ju vara. Alltså, automotive såklart, gaming är konjunkturkänsligt. Även om det är billig underhållning så kostar det mycket att köpa de här grafikkorten.
Ja, om du inte har jobb så lägger du inte ut 25 000 med grafikkort.
Nej, och visst, de kostar inte 25 kanske. Men, eller, för privatpersoner pratar vi 3, 4, 5 000, men det är mycket.
3, 4, 5 000 är jättemycket.
Nej, men du kanske kör low, midden, vilket är lite mer AMD. Så att, det här är price for perfection skulle jag säga. Och det, visst, det är nästan, det är ett jäkligt bra bolag, så det kan hålla. Och det kan bara gå upp härifrån.
Det är jobbigt att vara price for perfection när man har visat ett år före där man har en svaghet.
Exakt.
Det är där som jag skulle säga blir mest orolig över. Liksom.
Det är exakt så. Och jag investerar inte utan margin of safety. Och price for perfection har ingen margin of safety. Så. Mm. Men bara, du är ju gamer också. Du har inte du någon, du säger så här, jag vet knappt vad de gör, men har du inte ett minne av att ha med Nvidia-kort och att man pratar om så här, vilket Nvidia-kort har du och de här Voodoo-korten? Eller du kanske bara köpte en färdig dator? För jag byggde ju datorn.
Jag köpte typ färdig dator.
Mm.
Väldigt mycket när jag var liten.
Mm.
Sen mina tre senaste stationära datorer. Du får bara fråga för folk som vet mycket bättre än mig.
Ah, okay.
och sen kan man kan fråga lite liksom till Komplett eller iNet vad liksom så här, vad skulle du rekommendera med tanke på att man la in.
Mm.
Sen är, alltså, en sak är väldigt simpel. Det går på pris.
Okej.
Okay. Man säger så här, den ena dyrare än den andra.
Så du har ingen sån känsla för att säga, fan vad Nvidia-kort är bra. Jag kommer ihåg när man var 20 liksom.
Men jag visste inte vad som var skillnad mellan att Intel och ett Nvidia-kort. Jag tror det var samma sak.
Ja, okej.
Typ sådär, alltså absolut Intel i allting. Och så trodde jag att Nvidia och Intel inte ens, kanske gjorde inte ens samma saker.
Nej, men då jag fattar. Okej, för att grejen är, jag byggde ju datorer när jag var ung. Alltså byggde mina egna. Så att jag har ju ändå lite koll. Jag är inte, alltså, jag är ingen expert.
Men jag har inte fattats förrän typ för några år sedan, att man kan öppna burken och liksom börja dammsuga grejer, för att jag är typ rädd att jag skulle göra sönder någonting.
Okej, okay. Ja, men du kan ingenting om datorer, vad du säger. Ja, men bra.
Nej, verkligen inte.
Okej, okay. Jag trodde du faktiskt som gamer att du hade lite koll.
Nej. Det är ungefär som jag skulle säga, investerar och du inte kollar på DCF.
Ja, faktiskt.
Kom igen då.
Ja, men den här analysen är väl lång som den är, så vi avrundar väl, men
yes.
Kom ihåg, det här är bara mina tankar och observationer, inga rekommendationer, och gör alltid din egen analys.
Yes, och kom ihåg att pdf:en finns inne på gameofstocks.nu. Jag ska försöka lägga upp den så att den ligger där tidigt på morgonen. Jag vet att jag fått lite klag från vissa aktiepappa. Jag tycker jag sover tillräckligt lite redan.
Så att den ligger där i poddbeskrivningen också, på, i din podcast-app eller på SoundCloud.
Exakt, det finns en länk där till pdf-erna så att ni ska försöka ta ner den och titta på den. Men annars så hittar ni mig, Investacus, at Investacus. Men även på i Twitter främst då, men även på Investacus-bloggen och på Instagram.
Och på mig hittar ni, mig hittar ni på Twitter, at vardinvestera.
Yes, och det var allting för den här veckan. Och tack för oss!
Må avkastning vara med er.
Woohoo!